Hej och välkommen tillbaka till Spoiler Alert med mig, Oskar Gyllenhammar.
Och med mig, Erik Ekström.
Vad har vi sett den här veckan?
Vi har varit och sett Quentin Tarantinos senaste film. Hans åttonde film, som heter The Hateful Eight.
Åtta karaktärer som man inte har så mycket till övers för.
Nej. Nej, så kan vi ju summera filmen. De är verkligen hateful mot varandra och mot publiken, tänkte jag säga också. Mm. Inte så älskvärda.
Nej.
För er som inte har lyssnat på oss tidigare så kan jag berätta att vi kommer ha två sektioner i podden. En första del där vi inte avslöjar några spoilers utan pratar lite mer generellt om skådespelare, film, musik, vad vi tycker. Och sen en andra del där vi pratar om vad som egentligen händer, handling och går in lite djupare.
Och spoilar friskt.
Ja, så har vi en jättefin varningssignal som vi spelade upp innan dess. Så det kommer vara supertydligt för er som kanske vill lyssna på halva podden nu och halva podden sen.
Precis.
Det kan vara värt att nämna att vi var och såg på en version av den här filmen, The Hateful Eight, som bara kommer sändas under 2 veckor i Sverige. Och på en enda biograf i hela landet.
Närmare bestämt på Rigoletto. Det är på den biografen. Den visas nu under 2 veckor. Och det som är lite speciellt då med den här visningen av filmen är ju att den sänds i sitt originalformat, 70 mm, även kallat Ultra Panavision.
Exakt.
Vad innebär det? Det kanske du kan gå in lite närmare på.
Jag ska inte gå in allt för djupt kanske, men det är Quentin Tarantino är en stor filmnörd, skulle jag kunna säga. Precis lite som vi, fast värre. Mycket, mycket värre. Mm. Och det finns ett gammalt filmformat som heter 70 mm Ultra Panavision, som är det bredaste filmformatet som man egentligen använt i kommersiell film, har jag för mig. Och det här betyder att bilden är smalare och bredare än ett vanligt filmformat. Mm. Och då man har filmat Gone with the Wind till exempel är en av de filmerna som man har filmat i det här formatet. Men det var väldigt länge sedan man använde det.
Mm.
Så Quentin har bestämt sig för att återuppliva det här. Det var en film för ett par år sedan som heter The Master som var inspelad i det här formatet. Och då fick han idén att han vill göra en film också. I 70 mm. Och det här är ju inte helt superlätt. För att det finns ju knappt projektorer och biografer som klarar av att visa det här.
Nej.
Eller filmkameror.
Precis.
Så de har tagit fram, dammat av gamla filmkameror och linser från arkiv. Och de har tagit projektorer från museum i princip. Och byggt om biografer för att kunna visa den i det här formatet.
Och det är ju ganska ambitiöst med tanke på att det går ju att fejka Ultra Panavision ganska enkelt. Det har jag bland annat gjort i en musikvideo där man helt enkelt bara, man filmar helt vanligt. Sen när man ser man till att man vet om att det här utrymmet på ovansidan kommer vi inte att använda. Man tänker sig för. Sen är det helt enkelt bara lägga in, vad heter det för något?
Ja, sådana svarta bars liksom.
Precis. Mm. Och då har man ju Vips Ultra Panavision. Fast inte på riktigt då.
Nej, och det, allt det här handlar ju om upplösning.
Mm.
Du har varje bildruta är väldigt mycket större och har väldigt hög kvalitet.
Mm.
Så i USA så har de en, då visar de den också den här. Han har en speciell roadshow.
Mm.
Där han visar upp det här formatet på 100 skärmar i USA. Vilket är otroligt stort att de har lyckats skrapa ihop det.
Mm.
Och i Sverige så visas det på en skärm.
Precis.
Och det är Rigoletto sal 1 i Stockholm.
Mm.
Så givetvis var vi tvungna att gå och kolla på den här.
Ja.
Den kommer ju även visas i 35 mm vanligt format sen, liksom nedskalat.
Ja, relativt snart va?
Nej, det blir efter de här 2 veckorna tror jag.
Okej, då drar den riktiga premiären igång alltså.
Ja, den vanliga liksom. Mm. Det är så jag förstått det.
Precis, för de här biljetterna kan man ju inte köpa på SFs hemsida som andra biljetter, utan det här var man tvungen att gå till Rigoletto och köpa.
Jag tror att man var tvungen att gå direkt dit.
Mm.
Eller om det bara var för de första dagarna eller premiären och sånt där.
Okej.
Men det är i alla fall så jag har förstått det. Ja, det här filmformatet ger ju lite annorlunda möjligheter. Det är ju otroligt brett, vilket gör att det passar ju alldeles utmärkt för landskap och så vidare.
Mm.
Vilket är något ironiskt med tanke på att större delen av den här filmen utspelar sig inomhus. Och då är det faktiskt så att den här versionen är 8 minuter längre än den versionen som kommer visas sen. Och det de har lagt till är i princip mycket såna här stämningsbilder, utomhusbilder, för att verkligen kunna ta del av, man ska kunna ta del av formatet.
Men sen så blir det ju ganska användbart ändå, eftersom att filmen är uppdelad i långa scener i en ganska stor, ska man säga, rotunda eller en så här gammal alprestaurang, eller vad man ska säga, uppe på ett berg.
Mm. Alpstuga.
Ja, så. Ungefär, fast det är väl i stor format liksom.
Mm.
Magasin kallar de det i filmen.
Ja, men det är väl lite som en butik / hostel historia.
Precis. Och eftersom att det är så här otroligt långa scener, alltså scener som pågår i en timme och kanske lite mer ibland, så blir det ganska effektfullt, för man behöver inte röra kameran så mycket. Det händer väldigt mycket i stora delar av filmen.
Ja, filmrutan, ja. Och det händer ju saker både i förgrunden och i bakgrunden. Och när kameran panorerar så händer det ju saker både i förgrunden och bakgrunden hela tiden.
Precis.
Så det är ju lite häftigt.
Mm.
En rolig grej med den här specialversionen är ju att det var en paus mitt i föreställningen.
Precis, det har man ju inte varit med om tidigare.
Nej, i alla fall inte jag. Jag har hört att, till exempel när Lars von Trier hade premiär för sin film
Nymphomaniac,
eller vad den heter, och där de visade båda de filmerna efter varandra.
Just.
Att det var en paus på så 15-20 minuter.
Men då var det ju för sig lite rimligare, eftersom att det var två olika filmer, så att säga. Här var det ju samma film, och pausen är ju inbyggd i filmen. Det står ju mycket riktigt. Och de använder det som ett grepp också.
Mm.
När man kommer tillbaka. Det var något jag tyckte också var intressant, att filmens handling utspelar sig i realtid framför oss. De 3 timmar vi ser, det är också de 3 timmar som det utspelas.
Ja, så är det. Det är lite tillbakablickar.
Det är det.
Dock. Men framförallt skulle jag säga, jag kan bara nämna det först, att jag tror inte det kommer vara någon paus när den visas sen.
Nej.
Den lite kortare versionen tror jag inte kommer vara med paus.
Nej, precis. Det är ju i princip den pausen som ryker i tid också. Mm.
Sen är frågan, vad tycker du om 70 mm? Märkte du någon skillnad, Oskar?
Ja, alltså jag blev nog lite sådär besviken, för jag hade förväntat mig ännu bredare och ännu smalare film.
Mm.
Remsa.
Mm.
Det var nästan så att jag förväntade mig en filmremsa.
Det
var därför jag var lite besviken att du hade köpt biljetter uppe på balkongen.
Okay. Mm.
Men det gjorde ju inte så mycket.
Nej,
men generellt tyckte jag att det var ganska användbart. Just för att man fick med så mycket mer av scenerna, så att säga. Han behövde inte liksom klippa så mycket från person till person, utan man kunde se 2 karaktärer samtidigt och en dialog utan att behöva hoppa fram och tillbaka.
Mm.
Och det passade filmens helhets, liksom, om man tänker på, det är väldigt långsamt klippt. Och det kunde man ju hålla på ett sätt som kanske inte är riktigt lika möjligt i original, eller ja, i det mest kommersiella formaten nu då.
Nej, det är sant. Du menar att han, i och med att det är långa scener, så kan han fortsätta. Mm. Och handlingen går in och ut i rutan utan att behöva klippa då.
Precis, men samtidigt frågan är ju hur det då blir i den kommersialiserade versionen då, som kommer att visas.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur det går till. Jag menar, de kan väl inte bara kapa sidorna på filmen, eller?
Nej, för det försvinner ju faktiskt grejer. Jag satt och tänkte lite på det. Vad kan man ta bort här? Liksom,
Eller så är det helt enkelt så att den är lika smal. Den är i samma format. Det är bara det att den blir väldigt mycket mindre då.
Ja.
Eftersom duken inte är anpassad.
Det kan vara så, eller så helt enkelt så här, den är annorlunda klippt också. Så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Nu har vi varit inne lite på det, att det här är en väldigt långsam film. Och det stämmer ju till viss del. Den utspelas ju egentligen som en teaterpjäs.
Mm, med första akt och andra akt och så vidare.
Ja, upp, ja, fem akter kanske.
Ja, nu är den är uppdelad i fem kapitel.
Ja, menar så.
Eller sex kapitel. Mm. Här. Men jag tänker på just det här med pausen i mitten, pausen, också, ja. Var det första akten. Fast det stämmer ju inte riktigt då, eftersom att det första scenen egentligen pågår ju under, den pågår ju faktiskt under en timme, tror jag. Jag klockade inte det, men 40 minuter lätt. Lite som i Inglourious Basterds första scenen där. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska uttala Basterds, om det är Bastards, Basterds eller Busterds.
Busterds.
Nej, men första scenen där är också väldigt lång, men den var ju 20 minuter lång, tror jag. Och det är egentligen en dialog som pågår. Och så är det ju också i den här filmen, fast den ännu längre.
Ja, det är en väldigt lång inledning. Alltså. Mm. De hade till och med en prelud. De hade alltså en stillbild med bara musik som spelades.
Och en text och en liten bild liksom.
Ja, och sen hade de
den pågick också i 4 minuter innan filmen.
Ja, det var en låt. Ja. Man bara satt och lyssnade. Och efter det så var det en smärtfullt långsam utzoomning från en
Jesusstaty.
Från en Jesusstaty som pågår under många minuter, där det också bara är en lång, lång, lång utzoomning över snölandskap, och man ser den här stagecoachen, den här, vad säger man, hästdragna vagnen, som kommer sakta, sakta, sakta närmre liksom skärmen.
Mm.
Jag tyckte ju att musiken i det fallet gav mig en bra preview om vad som komma skall.
Mm.
För det är rätt mörk musik ändå.
Ja.
Det är inte happy, happy, joy, joy.
Inte direkt, nej.
Nej.
Den inleds ju alltså väldigt tarantinskt. Man känner att det är ju Tarantino som ligger bakom det här.
Så är det tarantinskt? Kan man säga så?
Tarantinoskt.
Ja, jag tyckte det var bra. Tarantinskt.
Ja, jag tyckte det lät trevligare än tarantinoskt.
Ja, det var lättare att säga. Alltså.
Quentinskt.
Quentinskt.
Jo, men i övrigt så är den ju också väldigt dialogbaserad.
Mm.
Hela filmen är egentligen en lång, lång dialog mellan olika karaktärer.
Ja.
Mycket mer än vad... Alltså, det blir väldigt tydligt. All film är väl... Eller inte all film, men mycket film är ju dialog... Liksom, det är dialogen som driver historien framåt. Men inte på det här sättet, alltså. För det är verkligen som en... På det viset tycker jag verkligen det är som en teaterpjäs.
Mm.
Det är mycket mer dialogen som... Alltså, man hade nästan kunnat... blunda och bara lyssna, så hade man förstått vad som hände.
Absolut. Och som sagt, det känns som en teaterpjäs. Det känns, även fast de har lite tillbakablickar och sånt, det kan du ju ha i en teaterpjäs också.
Mm.
Att de byter scen och helt plötsligt får man se en tillbakablick. Så, och det här handlar ju egentligen om ja, 8 personer fast i en stuga.
Mm, under en tidernas snöstorm.
Ja. Och vi kan ju börja med att säga att det här är en westernfilm. Men, men jag kom precis på att tänka på en sak, Oskar.
Mm.
Är det inte dags att dra igång faktarutan?
Ja, men herregud, det är det ju.
Ja, då kör vi den, tycker jag.
Ja.
The Hateful Eight, en film av Quentin Tarantino. Med bland andra Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Walton Goggins och Channing Tatum. Prisjägaren John Ruth har tillfångatagit en eftertraktad förbrytare vid namn Daisy DeMergio. Men under transporten mot Red Rock, där Daisy ska ställa sin förrätta, hamnar de mitt i en snöstorm. De plockar upp 2 främlingar längs vägen och söker skydd vid närmaste alpstuga. En av främlingarna känner till stället och konstaterar att något inte står rätt till. Då ägarinnan är borta och de istället möts av 4 mystiska män. Stormen tätnar och de förstår snart att de är strandade. 8 fientliga individer, varav en är värd sin egen vikt i guld.
Vi nämnde ju musiken lite förut, och det kan ju vara värt att nämnas att det är ju Ennio Morricone som har gjort soundtracket.
Mm.
Och för er som inte har någon aning om vem det är, så är det en... ja, han är ju ökänd, tänkte jag säga. Men det är ju fel ord. Han är ju väldigt välkänd. Han är ju säkert 80-90 år nu, måste han vara. Han
hade nog inte förväntat sig att få ett jobb igen.
Ja, men jag tror han jobbar.
Han gör, han
ja,
är aktiv
det tror jag, det tror jag.
Men det, han är väl en sån här gammal spagettivästen.
Exakt. Han har ju spelat in musiken till alla de här gamla spagettivästen. Den onde, den gode, den fule och så vidare. Så de flesta har ju hört någon av hans soundtracks.
Ja, just det.
Ooh. Wah, wah, wah. Ooh. Wah, wah, wah.
Ja, precis.
Vad fint.
Ja, jättefint smakprov. Efter förra avsnittets Star Wars succé som jag genomförde. Jag är inte stolt. Jag är bara väldigt nöjd.
Ja, hur som helst så, och jag tycker att det var bra. Det har jag redan sagt, musiken.
Jo, men man märker ju att att det är alltså, och det är nog inspelat också med väldigt gammal, alltså det märker man ju på film, att det är filmat med gammal utrustning också.
Mm.
Och att orkestern är ju inspelad med gamla mikrofoner, och det är ju på rullband, det hör man ju långa vägar. Ja.
Är det så? Gud vad kul. Det
och det är häftigt, för det blir precis det där soundet som man vill ha när det är västern. Mm. Liksom. Så man sätter ju verkligen stämningen där. Jag vet inte, det här formatet, det lär ha varit ganska vanligt i västernfilmer. För jag tycker man känner igen den liksom estetiken på något vis.
Inte vad jag vet. Alltså, för det har ju inte filmats så många filmer alls med det här
det
formatet.
Det är så alltså.
Okay. Man pratar om att det har filmats, jag vet inte. Jag hörde under 10.
Okej, det slog jag aldrig igenom det här. Alltså.
Nej, jag tror att det var väldigt dyrt. För det första är ju negativen större, liksom mindre tillgång, och sen att det går åt då mer film per sekund inspelad. Så att det var väldigt dyrt.
Någonting jag bara måste säga, maskinisten där på Rigoletto gjorde ju en riktig flopp. Om inte det var, eller en riktig miss rättare sagt, om inte det var en del av filmen för att man skulle få den här riktiga...
Nej, jag tror inte
skolkänslan. Nej, så här i traditionell bio, så här är det ju inte längre. Men jag har ju faktiskt varit med och kört film några gånger på en bio. Landsbygdsbio.
Vad
som
kul.
Körde en film varje vecka, så då brukar jag vara med där i maskinrummet och hjälpa till. Och flera gånger fick jag byta liksom, ja, jag ska förklara först kanske innan jag... När man snackar old school bio, alltså tillbaka 10 år i tiden, så var det så här...
Film, liksom.
Exakt, och får alltså biograferna levererat en filmrulle, eller 2 filmrullar. Ena halvan av filmen, ibland fler än 2 förresten, det kan vara upp till 4-5 rullar beroende på hur lång filmen är också. Och då sätter man i första rullen, det finns 2 liksom projektorer uppe i maskinrummet då. Så man sätter in rullen i första projektorn och så låter man den rulla. Sen så, många kanske känner igen det här att man kan se ett litet märke uppe i vänstra hörnet.
Ja, men det är lite kluddat liksom.
Precis.
Mm.
Och det kommer alltid först en, sen kommer en till. Och det är då maskinisten vet att det är dags att byta över till nästa.
Mm.
När första kludden kommer, då vet han att nu är det dags att sätta igång nästa projektor som står vid sidan av. Sen när nästa kludd kommer, då schuff, byter man och slår igång den då.
Just det.
Och det där fick jag vara med och göra lite då och då.
Ja, vad kul.
Jättespännande. Men och jag kan tänka mig att den här biomaskinisten inte har varit med om det här på länge nu.
Nej.
Och kanske hade glömt bort. Att,
han missar ju det på första rullen i alla fall.
Ja, så det är han, filmen han liksom tar slut innan han hade bytt.
Ja, så vi tittar på vitt, alltså ja, det var nästan som ett stroboskop, så att det bara blinkade vitt. Det är typ, de skjuter fram rutor, men det fanns ingen negativ kvar liksom.
Nej, precis.
Men hur vet man, alltså det måste ju vara synkat så att det startar samtidigt. Det får inte vara någon bild utav, inte ens en bild utav fel ju.
Det beror lite på, men oftast så är det ju ett klipp det här sker.
Mm.
Man har gjort det så att oftast om det ska vara en ny scen, så då gör det ingenting om den kommer in någon sekund för tidigt.
Mm.
Att det är inga repliker som sker, och så tror jag det var i det här fallet också.
Ja, för intressant med det här filmformatet också, det är att... som jag har förstått det, så spelas det in på ett 65 mm negativ.
Mm-hmm.
Sen så tar man originalfilmen, kopierar den till ett 70 mm negativ. Och de extra millimeterna på sidorna, det använder du för magnetspår för ljud.
Okej.
Och att du har 7 ljudspår på på det här negativet. Mm-hmm. Och så det var inte bara så att det användes för att det var väldigt mycket högre upplösning och större bild, utan även för att det var så otroligt mycket bättre ljud.
Just det.
Och det hade varit intressant att veta om det kanske är någon som vet det här ute av våra lyssnare, om det är så att han använde det ljudspåret som ligger på filmremsan, eller om det var, eller om han körde digitalt ljud. Men om du säger att det lät analogt,
jag skulle definitivt tro att det är så.
Mm.
Faktiskt.
Det hade ju varit otroligt coolt om man verkligen har gjort det.
Jo, men och för så har det ju varit alltså ända fram till då när de här nya digitala projektorerna kom till biograferna, så har ju ljudspåret legat i filmen också.
Mm.
För man har ju inte haft någon separat liksom kanal för det, utan allt har ju legat på filmrullen så att säga.
Men det måste ju varit stereo då, eller? Alltså på gamla filmrullar.
Du menar att det inte är Dolby?
Ja, 5.1. Och nu finns det ju till och med det här Atmos. Där du har högtalare i... Det finns ju 5.1 och sen 7.1, 9.1. Och nu Atmos, vet inte hur många punkter det är.
Bioljud har det ju funnits länge.
Vi vet helt enkelt inte tillräckligt mycket om det här.
Nej.
För att uttala oss. Vi börjar svamla.
Ja. Skådespelarna då? De har vi inte pratat så mycket om.
Nej. Och här ser vi ju några av Quentin Tarantinos favoritskådespelare faktiskt. Vilket är alltid kul. Du har Michael Madsen, Tim Roth och såklart Samuel L. Jackson.
Precis. Däremot så var inte Christoph Waltz med i den här filmen. Han har ju varit med senaste 2-3, va?
Nej, det är sant. Ja. Det är sant faktiskt.
Men däremot var hans spöke med, känns det som.
Jaså?
För jag tycker Tim Roths karaktär var ju... Alltså man kände ju att det var bara så att den var tänkt till Christoph Waltz.
Ja.
Det var bara det. Han kunde säkert inte vara med av någon anledning. För jag vet inte hela... Alltså det kändes som att det var han.
Mm.
Fast att han bad Tim Roth att spela honom liksom. Ja.
Lite quirky brittisk accent.
Exakt.
Uppklädd lite så här.
Han såg till och med lite ut som Christoph Waltz.
Ja.
Ja, nej, det tänkte jag ganska tydligt på.
Men jag tyckte ändå Tim Roth gjorde väl det är bra.
Med den äran, absolut.
Fast jag tror ju att Christopher Waltz är fantastisk.
Han hade gjort det lite bättre.
Det var faktiskt en, jag hörde från en obekräftad källa att Jennifer Lawrence var tänkt som att spela rollen av den enda kvinnan av de här 8.
Precis, Daisy, ja. Domegue.
What? Ja, det var karaktären.
Daisy Domegue.
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 Damage. Ja, men det blev en annan Jennifer. Jennifer Jason Leigh.
Ja. Vilket jag personligen, jag vet inte vad som har hänt om Jennifer Lawrence. Jag tror inte ens hon hade tackat ja.
Jag säger inte det. Men nej, tydligen gjorde hon ju inte det. Hon var inte med i filmen.
Nej, men jag vet inte om hon hade passat. Jag tror att det hade kanske distraherat från hela den rollen i rätt grov liksom.
Ja, verkligen. Men det, i och för sig, det har hon ju gjort förut. Grövre roller. Det är bara att titta på den här som fick Oscar-nomineringar. Den här komedin, vad heter den?
Silver Linings Playbook.
Ja, precis.
Nej, men alltså det här har ju ingenting med det att göra. Det är ju för tusan en komedi.
Jo, men hon var ju ändå fortfarande ganska trubbig i den, om man säger så.
Ja.
Hon är ju en väldigt mångfacetterad skådespelare, så hon hade ju gjort det bra. Men frågan är hur bra det hade varit för hennes karriär, tänker du då, eller vadå?
Nej, jag vet inte. Det känns som att hon spelar in så... Nu ska jag inte avslöja vad som händer med den här karaktären, men hon spelar ju in rätt mycket så här helylleroller.
Fast gör hon verkligen det? Jag håller
jag
inte
tänker på
med.
Hela Mockingjay...
Så det Hunger
Games-filmerna. Games
det är väl inte så mycket helylle där heller.
Nej, men jag menar inte helylle och helylle. Hon är ju den kvinnliga hjälten då liksom. I de här, hur många är det? 5 filmerna som hon har spelat in.
Ja, men också sen titta på henne privat. Hon är ju väldigt frispråkig. Alltså jag tycker inte hon känns som någon liksom tillknäppt person direkt. Utan jag tror tvärtom. Det hade funkat väldigt bra. Men nu blev det ju inte.
Nej, och det här funkar ju faktiskt väldigt bra också.
Ja, definitivt. Måste jag säga. Definitivt.
Sen har vi även en lite oväntad casting, måste jag säga. Och det är ju Channing Tatum.
Just det.
Som vi kanske inte ska avslöja vad han gör i filmen, men det var totalt otippat för mig. När jag såg han i förtexterna i filmens början så var what?
Ja, det kändes inte som ett sånt där Tarantino-skådis direkt.
Nej, absolut inte.
Men samtidigt så är ju det just Tarantinos stora grej att ta in folk, alltså skådisar som man absolut inte har tänkt sig i just de rollerna de brukar få. Jag har ju väntat länge nu på att han ska ta in Charlie Sheen till exempel i en roll.
Charlie Sheen?
Ja.
Men han kan ju inte spela.
Han är ju, alltså kolla på de filmerna han gjorde innan han spårade ur och blev en sitcom.
Innan han knarkade ihjäl sig fick HIV.
Han är ju inte så dum alltså. Han kan sin skit. Jag tror att det skulle kunna bli ganska coolt faktiskt.
Jag är lite tveksam.
Ja, vänta. Jag lovar dig. Jag kommer ha rätt för det här. Så gör
du tror att Tarantino kommer göra något med Charlie Sheen?
Ja.
Charlie Sheen.
Ja. Han har ju använt B-skådisar förut och gjort dem till A-skådisar.
Ja, men som Michael Madsen var väl en B-skådis. Jag vet inte. Han är väl fortfarande lite av en B-skådis.
Jackson också, lite grann under en period. Kanske han var mest med i så här...
Snakes on a Plane. Typ.
Ja, exakt. Så jag menar, han har gjort det förut. Varför inte göra det igen med Charlie Sheen?
Ja, men jag ska jämföra Michael Madsen och Charlie Sheen så...
Ja, men det har ju hänt förut. Jag menar, The Wrestler, Mickey Rourke, han hade väl inte direkt gjort någonting...
Av värde innan, nej.
Nej.
Nej, på länge.
Så jag tänker, nu var ju inte det Tarantino dock. Men jag menar, att ta en B-skådis, alltså bortglömd, nedgången jävel och liksom plocka in den i ett så här jättekreddigt manus och film så...
Men Mickey Rourke, i det fallet så är det sådär, det kändes lite som en one-off. Mm. För det första så kändes ju wrestlingen lite som en semidokumentär nästan.
Jo, det handlade, gick lite hand i hand med hans levande också.
Och, ja, och det var ju lite så att det var ju, han spelade ju nästan så själv. Nu, jag älskar Mickey Rourke och The Wrestler tycker jag är så jäkla bra.
Ja.
Och han passar ju så utmärkt i den som så här sliten, verkligen. Men han gjorde ju faktiskt Iron Man.
Mm.
Han var ju skurk i Iron Man.
Ja, just det är sant det.
Får inte glömma. Det är en blockbuster.
Mm. Men jag, det är det här jag tänker för. Är det något Charlie Sheen är bra på också? Är det att spela sig själv? Så jag menar, det skulle han kunna göra. Jag tror att han kommer att, framförallt nu efter HIV-grejen här, så det tillför ytterligare ett mörker till honom som jag tror kommer kunna användas.
Mm. Om det är sant.
Just saying.
Tror du att det är sant?
Det är klart att det är sant. Ja. Nu tycker jag inte vi ska prata mer om Charlie Sheen utan vi går tillbaka till filmen.
Ja,
vi har tittat på.
Vad tycker vi om Tarantino som regissör? Han har ju en väldigt speciell stil.
Mm. Ja, Tarantino är ju en stor favorit för mig.
Mm.
Han är väl det för de allra flesta som tycker om film.
Ja, alltså
men vissa hatar ju honom också.
Ja, jag tror att det är lite... Antingen älskar man honom eller hatar honom.
Mm. Men återigen här så älskar jag ju honom. Nej, men han gör ju det som liksom inte förväntas av honom. Jag menar, han gör filmer på det sättet som en filmnörd skulle göra filmer. Hans favorit liksom genre är spaghetti western. Därför har hans två senaste filmer verkligen varit spaghetti western. Sen så både Django och den här nu. Men det är väl de han har gjort i verkligen den andan. Men sen han gör ju alltid filmer på sitt sätt som ingen annan gör, och han gör det oftast, drar allting till sin spets liksom på ett sätt som är ganska svårt att göra utan att det blir bara liksom buskis av det.
Mm.
Jag tycker han lyckas alltid hålla en hårfin gräns där och göra det liksom med lite så här glimten i ögat utan att det blir löjligt och tuntigt.
Ja, men så är det. Det är ju, finns ju alltid en viss humor i Tarantinos filmer. Och även fast det kan vara olika typer av genrer. Vi har sett Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds med andra världskriget film. Två stycken westernfilmer nu.
Mm.
Man känner igen att det är en Tarantino-film. Hur som
helst.
Det är ju väldigt dialogdriven.
Mm.
Väldigt oftast bra filmarbete, intressanta vinklar, och man ser att han är inspirerad av några av de här stora gamla filmer.
Precis.
Han återanvänder mycket grepp som har funnits i er, och han återanvänder väldigt mycket musik.
Exakt.
Vilket är, musiken passar ju ofta så otroligt bra till filmerna. Det är väldigt, väldigt genomtänkt. Och mycket sån här musik med sång.
Mm. Som inte är så vanligt alla gånger.
Nej, att man bara slänger in. Och sen så har han inget problem med att brassa på en låt i högsta volym. Och sen mitt i ett ord så bara pop, så skär han av det, så är det en annan scen.
Ja.
Och så blir man så här, okej.
Vad händer nu? Men man kan ju tycka lite, Tarantino gör ju filmer för liksom filmnördar på något sätt. Och det är ju ganska tacksamt. Sen så har han ju den här liksom humorn att han gör ju alltid parodi på liksom machokulturen. Det är väldigt mycket what the fuck hela tiden liksom, ja. På ett sätt så att det blir överdrivet, och han driver med hela det idealet liksom, och det är ju alltid lika underhållande. Men man skulle ju kunna lista lite favoriter av Tarantino.
Vilken är din favoritfilm?
Alltså, det är svårt att inte säga Pulp Fiction.
Det är svårt att inte säga Pulp Fiction.
Men sen tycker jag Inglourious Basterds var väldigt, väldigt bra också.
Mm.
Spoiler alert för dig som inte sett den, men då får du fan skylla dig själv lite så. Men när han skjuter ansiktet av Hitler, det är ju... det var liksom, för mig var det verkligen så ett uppvaknande. Shit, kan man göra så där? Kan man göra? Ja, man kan göra. Jävlar, han gör det. Han skjuter skallen av Hitler.
Mm.
Det var ju så på något sätt var ju det. Alla har ju velat sett
det
på något vis. Det var ju en sån befrielsekänsla av att se den här jäveln på... Ja, usch, vad hemskt. Men det var ju...
En hemsk person.
Ja. Nej, men det gick ju in... På något vis blev det ju... Jag tror han visste det också. Att lägger man in en sån absurd scen som man alltid gör, men just att man skjuter ansiktet av Hitler, det är ju någonting som väldigt många...
Så var det som gjorde Inglourious Basterds till din favorit?
Alltså. Ja, på något
den
sätt.
Scenen.
Den scenen. Just för att han ändrar hela jävla historien.
Ja. Liksom.
För jag satt ändå där, ja. Men biografen kommer inte springa, så Hitler kommer ändå komma undan. Så ja, varför ser vi det här egentligen? Och så gör han det. Ja, jag vet inte. För mig var det en stor stund.
Jag måste ju säga Pulp Fiction.
Mm.
Det är ju en fantastisk film. Och när den kom, det slog ju allting annat. Jag såg den på bio, jag hade affischen, jag köpte den på alla format, liksom DVD, video, kassett, Blu-ray. Jag köpte CD-skivan, jag vet inte hur många gånger har jag inte lyssnat bara på filmmusiken i den.
Det är fantastiskt. Jag minns att pappa hade en affisch av Pulp Fiction hängande på väggen när jag var liten också.
Ja, men det hade ju alla.
Jag hade en relation till Pulp Fiction innan jag ens hade sett den, för jag var ju för liten för att se den.
Ja, och Uma Thurman och Samuel L. Jackson och John Travolta och så jäkla bra casting. Mm. Så jäkla bra casting. Fantastisk dialog. Jag menar, det var ju folk som memorerade Samuel L. Jacksons när han citerar Bibeln innan han skjuter en kille där inne i den här lägenheten.
Det ser vi ju faktiskt lite av i dokumentären vi pratade om för några avsnitt sedan, The Wolfpack. Det är mycket Pulp Fiction i den också.
Ja, alltså den filmen är episk.
Mm.
Och jag vet inte, ibland sätter man ju på folk som inte har sett den. Och det är ju bara, det är häpnadsväckande.
Mm.
Det är ju verkligen en film man måste se.
Ja, gud.
Jag menar, det finns gott om filmer sådär som folk tycker att man borde se men som man kanske inte har sett. Det finns de som inte gillar Star Wars, jag har inte sett Star Wars än fast, ja. Men alla borde se Pulp Fiction.
Ja, men den förändrade också story, alltså hur man gör film, det är ju, har ju hänt så himla, alltså den är ju en föregångare till mycket av det vi ser idag.
Tvåa måste nog bli Reservoir Dogs.
Mm.
Jag gillade Kill Bill-filmerna också, även fast det är väl många som inte gör det.
Nej.
De är ännu mer lite udda.
Ja.
Reservoir Dogs däremot är ju fantastisk. Har också ett fantastiskt soundtrack.
Mm.
Och påminner faktiskt lite om Hateful Eight. I det avseendet att Reservoir Dogs är ju också en one-stage-film.
Mm.
Det utspelar sig i princip på ett enda ställe. Och det gör ju Hateful Eight också.
Mm.
De är ju i den här stugan under 3 timmar.
Precis. Ja, på väg till eller i stugan. Mm. Så att säga. Vad tyckte du om Django då?
Django var bra, men jag tror att ändå att jag föredrar Reservoir Dogs och ja, Kill Bill och
Pulp Fiction. Mm. Kanske det Hateful Eight.
Kanske. Hur skulle du placera Hateful Eight? Om du fick göra en topp 3 Tarantino.
Mm.
Är Hateful Eight med?
Svårt alltså. Jag måste nog se den några gånger till för att kunna avgöra det.
Men
jag tycker definitivt att den här är en kandidat kanske.
Ja, om man ska summera lite grann innan vi byter till nästa sektion i den här podden, så kan jag väl säga att det här är inte en film för alla.
Nej.
Det här är, även fast den är 3 timmar lång och det går väldigt fort, så finns det ju delar i den här filmen som är väldigt långsamma.
Ja, och jag kan tänka mig att man kan uppfatta den som väldigt långsam trots att den kanske inte är det. Om man hänger med. Just för att det är långa, långa scener. Långa klipp. Och bara dialogdrivet. Mm. Jag har varit med folk som tycker det är väldigt tråkigt med sådana filmer.
Ja, men jag vet inte. Om du gillar filmer i stil med Transformers så kanske du inte uppskattar det här. Om det inte är så att du upptäcker någonting nytt då.
Precis.
När du går och ser den här. Sen kan man ju även säga att det här i San Quentin Tarantino-anda är extremt våldsam.
Mm. Väldigt, väldigt våldsam.
Väldigt, väldigt våldsam. Och det är ju alla Tarantinos filmer. Och det är ju blod och det är kroppsdelar och det är kroppsdelar som ryker och hjärna. Och det kan man ju tycka vad man vill med. Det är ju lite förväntat nu vid det här laget. Man sitter ju och väntar på när kommer det.
Precis. Men sen är det ju också alltid så här med Tarantino att under de så här totalt brutala scenerna så är det ju alltid den här malplacerade musiken som gör att det enda man kan göra är att sitta och skratta och för det blir så överdrivet.
Det är ju helt, ja absolut, absolut. Det är inte så att
han använder ju det här blodbaden på ett sånt sätt så att det blir så absurt så man kan inte göra annat än att skratta liksom.
Nej. Och man sitter ju inte och mår dåligt.
Nej.
Så man kan och ha ont i magen, utan det blir som splatter.
Ja,
filmer liksom. Där det bara saker som exploderar och
ja. Vi kommer komma in på det
som i faktiskt måste jag säga i Django Unchained. Mm. När Quentin Tarantino springer sig själv.
Ja, just
kommer du
det?
Ihåg det?
Ja.
Det var ju otroligt kul.
Jag trodde en sväng att han var med i den här filmen också. Han brukar ju alltid synas. Men det gör han inte i den här.
Men gjorde han inte voiceover?
Jo, men det stämmer nog. Det var nog han.
Det kan vara det i alla fall. Ja. Jag är inte riktigt säker. Det var inte så mycket voiceover. Det var ju några få tillfällen som det var.
För jag trodde först att Michael Madsen, hans karaktär, var Quentin. Men då, det var ju innan man förstod att han skulle vara med och prata så mycket.
Ja. Så med det i åtanke, det är en långsam film, det är nästan som att gå liksom, på teater. Kombinerat med att den är väldigt dialogdriven och extremt våldsam, så kanske inte för alla. Men gå och se den.
Definitivt, och försök att har du möjlighet att ta den ner till Stockholm närmast. Det är en vecka till den går, va? I originalformat.
Jag tror att den går fram till den 14 kanske, eller något sånt. Så ungefär 2 veckor till.
Så gör det.
Ja, det är alltid värt att se en Tarantino-film. Mm. Men om man ska försöka sätta någon litet betyg här innan vi går över till spoilerdelen, så vad säger du då, Oscar?
Ja, det är ju, det pratar vi lite om efter den här filmen, eller om det var före, att det kan vara lite svårt att sätta ett betyg precis när man har sett någonting. För man har en tendens att kanske sätta lite för högt betyg. Mm. Eller lite för lågt, det vet man ju inte. Alltså jag tycker ju att han lyckas göra den här filmen så intressant. Med så pass lite liksom klipp. Väldigt bra skådespelarinsatser. Och jag menar, det är svårt att sätta något lägre än en 4 för min del i alla fall.
Mm.
Sen så vet jag inte om det tenderar... Nej, det är ingen 5 ändå. Det tycker jag inte. Men en 4 är det definitivt. För att jag satt inte och var uttråkad en enda gång. Och jag tycker ändå att... Ja, i och för sig, varför ska jag ge en 4 för att jag inte blev uttråkad? Kan man sätta en 4 på det mesta?
Ja.
För jag menar, uttråkad är det ju sällan man blir när man ser på film. Ibland det händer det faktiskt det också. Men under förutsättningarna så... Nej, jag känner bara hela min kropp vill ge en 4.
Du vill ge en 4.
Mm.
Jag kommer inte ge en 4. Och jag kommer ej heller ge en 5.
Nej. Det var tråkmonster.
Ja, men du ser. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att den är bra, men... Och till viss del så det känns innovativ lite med de här... kapitlerna och... formatet gör det intressant... Men dialogmässigt så är det definitivt inte en av de starkaste filmerna jag har sett från Tarantino.
Nej.
Det blir faktiskt nog en 3.
Okej.
Okay. För den här.
Mm.
Jag tänker inte gå lägre. Det tycker jag inte. Men en 3 ger jag till den här. Definitivt sevärd om du gillar Tarantino.
Jag får kanske återkomma när jag känner mig helt säker på...
Det får mogna lite.
Ja, vi kanske ska gå och se den igen sen i det formatet de allra flesta kommer se den i.
Mm, varför inte?
Bara för att få en känsla. Då kanske vi kan återkomma med ett korrigerat betyg.
Reviderat betyg.
Ja, med det sagt så är det väl dags att gå in i spoiler-delen.
Nu kör vi.
Spoiler alert!
Spoiler!
Splatter, splatter, splatter.
Mm. Splatter, splatter, splatter. Mm, ja, nu har ni ju sett den här filmen, eller så bryr ni er helt enkelt inte. Om det blir spoiler eller inte. Så vad kan man säga? Ja, egentligen ska man säga så här. Nu vet du inte om det kommer vara en paus i om det går att se den här på bio, om det kommer vara en paus i den lite kortare versionen.
Nej.
Men det är ju en jäkla bra cliffhanger ändå. Mm. När Samuel L. Jackson skjuter den här gamla avdankade sydstatsgeneralen rakt i bröstet.
Mm.
Och man har ju, och sen så blir det paus.
Mm.
Och då vet man på något sätt att så nu kommer helvetet braka lös.
Ja, precis. Och om vi skulle backa bandet lite så jag tänker inte bara västern av det här, utan tänk de här gamla Agatha Christie-berättelserna.
Mm.
När de befinner sig på ett slott eller liknande. Ett mord sker, men
ja.
Någon av dem är mördaren. Men vem
ja, 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 ja.
Lite det, den grejen används ju precis då, efter pausen, för då får vi veta att någon har förgiftat kaffet.
Just det.
Men det är bara hon och den är Daisy som såg det.
Mm. Så de sätter upp mysteriet. Det är lite, och sen så är det ju så här, men vem mördar den typ så här, med biljardkön i vardagsrummet?
Precis.
Ungefär.
Mm.
Mm.
Ja, det var väldigt spännande. Så då använder de faktiskt lite av den så här gammal så här brittisk mordgåta style också på det hela.
Mm. Man kan ju konstatera att den första delen av filmen är ju den längsta. Den är ungefär 2 timmar innan den här pausen. Och liksom hela Agatha Christie, som du säger, det här förgiftade kaffet. Vi kan ha förgiftade kaffet egentligen som kanske någon form av brytpunkt.
Ja, precis.
I filmen, vilket det är.
För det är då man förstår att det är verkligen så här som... Marcus...
Marquis.
Marquis. som han redan antyder tidigare, att det måste vara så här att någon av dem här i gruppen som de möter på i det här värdshuset, att de är i maskopi med...
Men det är inte han som säger det?
Nej, just det, tusan. Det är ju...
Kurt Russells karaktär.
Precis, John.
Mm. Som vi inte har sagt någonting om.
Det har vi inte.
Vi har inte ens nämnt att han är med.
Jo, det har vi.
Vi faktar ut den i så fall.
Ja, men han är ju med också.
Han är ju superskådespelare.
Ja. Nej, det är ja, Samuel är väl också. Det är han som är med först i alla fall. Sen så dyker ju Kurt Russell upp där och...
Ja, men vi har ju en brytpunkt i filmen som är egentligen det man skulle kunna, som du nämnde där, att de förgiftar kaffet.
Mm.
Och innan dess så går det ungefär 2 timmar av filmen.
Mm.
Där, ja, alltså vad händer egentligen? Vi lär känna de olika karaktärerna som är i stugan och lite varför de är där. Eller är deras egen utsag?
Man får väl första timmen i princip får vi lära känna Kurt Russells karaktär.
Mm.
John, prisjägaren.
Mm. Och Samuel L. Jacksons karaktär.
Precis, som också är prisjägare, va?
Mm.
Mm. Och även då Johns fånge, Daisy. Som man inte riktigt får reda på vad det är hon har gjort egentligen.
Nej, av förklarliga skäl.
Mm. Så det är de tre som sitter och orerar i den här hästvagnen under nästan en timmes tid.
Mm.
Fram tills, ja, de försöker fly under en snöstorm och hitta en tillflyktsort. Ja, vilket de gör till slut då, på ett värdshus.
Ja, och man kan ju nämna då att Samuel L. Jacksons karaktär och Kurt Russells karaktär är båda bounty, hans eller prisjägare då. Men Samuel L. Jackson, han har ju då som vana att döda alla sina. Du kan leverera de här efterlysta, antingen döda eller levande.
Mm.
Och han levererar dem alltid döda för att det är minst problem. Medan Kurt Russells karaktär har ju öknamnet The Hangman.
Precis.
Därför att han alltid levererar dem levande. Mm. Och därför att de ska hänga.
Precis. Han tycker att Garimannen också ska få ha lite roligt.
Ja, det är vad han säger. Sen så känner man ju kanske att det finns... De är ju inte så trevliga, någon av de här karaktärerna.
Nej, inte så sympatiska. De är ganska hateful, helt enkelt. De är oälskvärda.
Ja, exakt. Och det finns ju ingen som man känner så här: åh, jag vill att den här personen ska vinna eller klara sig eller överleva. Eller... Det är ingen.
Nej. Nej, man har ju inte sympati för någon. Egentligen.
Nej, alltså det skulle vara typ så här... Chauffören som man inte vet någonting om egentligen.
Precis.
Mm.
OB.
Ja.
Mm.
Ja, men så vad händer det egentligen då under de här första 2 timmarna förutom det? Det är ju inte så jäkla mycket.
Nej, de anländer dit och man känner, alltså man märker att någonting så inte rätt till här för ägarinnan av stället. Hon, det är en mexikan där som påstår att han driver stället medan hon och hennes make är borta och hälsar på någon.
Mamman jul, liksom. På andra sidan berget eller ja. Sånt där.
Men det märker man att Samuels karaktär inte riktigt köper.
Nej, det är ju en massa indicier hela tiden att det är någonting som är fel.
Mm.
Nej, men egentligen så är det ju ett långt orerande under de här första 2 timmarna.
Mm.
Känns jag kritisk nu?
Ja, för det händer ju ganska mycket i den här dialogen och mycket saker känns ju, alltså det ligger hot i luften. Mm. Det känns som att det här kommer inte sluta bra.
Nej, det är ju en väldigt lång uppbyggnad, men det är lite sådär, hur många gånger ska de dricka kaffe och hur många gånger ska de spika igen den här dörren som åker in? Alltså de spikar säkert igen den här dörren 10 gånger.
Ja, 3 räknar jag det till, men... ändå.
Jag aldrig tycker ner på mig för att jag överdriver.
Det brukar vara jag i privatlivet som överdriver och då trycker du ner mig så jag så hämnas
lite.
Ja, nej, men jag vet att jag satt ju och kände mig väldigt underhållen.
Jo.
Under den här tiden.
Nej, men jag låter kritisk, men det var faktiskt jag också.
Mm.
Så att det är ju bra dialog och det är väldigt bra skådespelarinsatser.
Mm. Någonting jag gillade väldigt mycket, eller som jag gillar generellt väldigt mycket, är Michael Madsens röst.
Ja, han är fantastisk
alltså.
Ja, ja. Den är hjärtligt, hjärtligt bra. Han har blivit lite tjock, Michael.
Mm, gått ner sig lite grann.
Han känns som han har gått ner sig lite grann.
Mm.
Lever B-kändislivet på något sätt. Fast jag vet inte, han är inte A-listan kanske, men han kände igen ju.
Han är ju cool.
Ja.
Låter väldigt häftig när
han
pratar.
Han är hjärtligt cool blick, cool röst. Liksom.
Påminner lite om vad nu han heter som spelar Daryl Dixon i Walking Dead.
Inte sett.
Nej,
av det faktiskt.
Någonting får mig, känner jag, att de påminner om varandra. Varken utseendet, jo det är väl rösten kanske då.
Mm.
Ja. Nej men sen i alla fall... När det väl händer, då händer det ju ordentligt där efter pausen. När Samuels karaktär får kulorna skjutna och från golvet. Ja, men, det händer så himla mycket under kort tid då.
Nej, men det börjar med kaffet och att Kurt Russells karaktär börjar kaskadspy blod som någon form av skämt zombiefilm liksom, över hela golvet.
Och över Daisy.
Ja, som sitter, står, och han ligger.
Alltså hon får utstå så mycket, den stackars.
Hon blir så misshandlad.
Oj.
Men det var ju rätt vidigt alltså. När han liksom sitter gränsle över henne.
Ja.
Och hon skriker och har munnen vid öppen. Och han kaskadspyr blod rakt i hennes ansikte och i hennes mun.
Ja, det var vidrig scen.
Nej, det var vidigt.
Och den där
stagecoachen, han OB, han chauffören där. Han blir också förgiftad av kaffet.
Ja.
Och det kom lite plötsligt.
Mm.
Alltså man visste ju så här, okej, okay, de har ju berättat det. De har ju berättat det.
De dricker kaffet.
Och sen snart sitter man ju och väntar på vad som ska hända så här. Och jag menar, det hade ju kunnat vara så att de bara får ont i magen eller somna in eller få förlora medvetandet, men nej.
Men
Tarantino måste ju liksom få dem att kaskadspy. Det tar ju aldrig slut alltså. Det
bara spyr.
Och man står på alla fyra och bara hulkar som så här med kutryggade kramphulkningar.
Men det är inte bara det hon får utstå. Sen så...
Hon får ju rätt duktigt spö redan från början av filmen.
Ja, det är ganska ovanligt också att man får se en kvinna bli så här misshandlad i en film.
Speciellt 2015 tänkte jag säga.
Ja.
Det är ju inte så PK. Det var ju lite därför jag antydde här i förra sektionen att Jennifer Lawrence, skulle hon tacka ja till en sån här roll där hon då har en spelar de här liksom, väldigt starka kvinnorollerna till att då blir misshandlad av 8 män liksom.
Samtidigt som att det är ju en ganska stark kvinna,
ja
det här också, men det tänker jag också väldigt mycket på, att det är 7 män och en kvinna med i hela den här filmen. Och jag såg inte många kvinnorna heller i eftertexterna.
Det är ju några kvinnor som är med i den här flashbacken.
Mm, det är det.
Det är exakt 3 till.
Ja, det är det.
Som alla blir då mördade.
Mm.
Inom loppet på, de är med
några minuter
liksom. Mm.
Men det kan man ju... Ja, i och för sig så har ju Quentin haft en kvinnlig hjälte tidigare i Kill Bill då.
Ja.
Men det var någonting jag tänkte på faktiskt.
Men jag vet inte. Alltså det speglar det här kanske hur det var då?
Jo, det är väl så det är naturligtvis. Det är ju en spagettivästern som utspelar sig på, liksom, vad kan det vara? Det är precis under Lincoln-åren där då slaveriet har avskaffats.
Ja, det är efter inbördeskriget.
Precis.
Inbördeskriget. Nej, man kanske inte kan sitta och vara politiskt korrekt och säga att det är 2015 när, ja vadå, kan man inte få spegla då hur de förhållandena var?
Jo, det är klart man ska få göra det.
Jag menar, det är ju helt okej för män att ge knutsenförslag till andra män på TV hela tiden.
Ja, men det var det jag menar, att det var snarare så att det var det jag tyckte var ovanligt.
Mm.
Att det var liksom på den nivån att det handlade inte om kvinnomisshandel här, utan...
Det var misshandel bara.
Misshandel, och det var i kontexten så kunde man ju se den som rättfärdigad, och då hon var en fånge för att hon då var, man antog, var någon form av mördare.
Ja,
hade
man bytt ut hennes karaktär mot en man, så hade man inte blinkat.
Nej.
Att han fick en armbåge och några utslagna tänder och...
Precis.
Sådär.
Nej, så det tyckte jag var lite intressant grepp.
Ja, sen så blir det ju...
Sen blir ju hennes bror också ihjälskjuten mitt framför henne, så hon får ju hela hans hjärna över sitt ansikte sen. Det är väldigt
ansiktet. Ja, det är faktiskt rätt hemskt.
Ja, då kände man, men nu räcker.
Ja, och sen så... Ja, hon blir ju faktiskt hängd också.
Mm.
Och den scenen är ju faktiskt lite nasty.
Ja.
Måste jag säga.
Mm.
Det är ju lite sådär... Se någon bli hängd sådär är ju... Det känns så när... Alltså det känns... Om du ser någon bli skjuten, så vi är ju trots allt rätt skyddade här i Svedala liksom.
Mm.
Man kanske inte har sett så många som blir skjuten, tack och lov, vi lever inte i krig och så. Men det här med alltså bli hängda, det känns... Eller är det så att vi inte är vana vid det?
Ja, jag vet inte. Man brukar väl sällan få se det på det sättet. Det är liksom väldigt tydliga sättet.
Och just grafiskt. Att det är,
ja, hel bild, och man ser hela händelseförloppet liksom.
Mm.
Alla dör ju. Det är inte en enda karaktär som
Och det är lite roligt, i den här pausen när jag var på Herrarnas, och så stod jag och snackade med en kompis, och då sa vi så här: ja, nej, men nu vet vi att alla kommer dö.
Mm.
På skoj, sa vi det. Och sen så gick ju alla och dog.
Mm.
Och då kan man ju inte undra liksom, det får man ju tänka sådär. Vi vet ju att det är någonting sånt där. Det var ju väntat eftersom det är Tarantino. Vad hade hänt om det var en annan regissör? Som hade liksom, det hade gått 2 timmar, och egentligen så, man vet att det är en uppbyggnad, och man, men eftersom, då vet man ju inte vad man har, då vet man inte vad man väntar sig.
Grejen är, det hade det varit en annan regissör, det hade det inte varit den här filmen. Den här filmen hade inte gjorts av en annan regissör på det här sättet.
Så du menar att det är bara Tarantino som kan göra den här, för att folk vet att det kommer någonting jäkla bananas på slutet, eller?
Ja, först och främst det man hade ju gjort antagligen de två liksom huvudkaraktärerna mer likable liksom.
Mm-hmm.
För nu var det ju så att man hyste ju ingen direkt sympati för någon av karaktärerna här.
Nej.
Och jag försökte lite grann så här känna då i slutet att, ja, men hoppas att de överlever, eller
nej,
jag bryr mig faktiskt inte så mycket.
Och
det blir ganska, men det är det jag kan tycka är häftigt, att man målar upp en historia och alla dör och man känner sig ganska nöjd ändå när man går ut därifrån. Det är inte så att man bara, åh nej, de dog allihopa, utan...
Nej, det var inte så någon, inte en enda person som har tyckt, åh nej, vad sorgligt att de dog.
Nej. Ja, möjligen den där värdshusvärdinnan och det där liksom.
Jo, men de är ju men knappt introducerade.
Nej, precis, de var ju inte med i... Man hade ju inte riktigt någon relation till dem liksom.
Nej, han hade inte byggt upp dem alls.
Nej, de var ju bara med i en liten återblick.
För det var ju rätt kallt alltså när de kom in och bara sköt dem.
Iskalla jäklar.
Sen har vi ju Magic Mike himself. Jag är hemskt ledsen, han kommer för evigt vara Magic Mike. Channing Tatum.
Mm.
Som inte är med speciellt mycket i filmen. Han gör ju en insats sista halvtimmen kanske.
Ja, något sånt.
Och man får inte reda så mycket på om hans karaktär alls.
Mer än att han är bror till Daisy.
Nej, exakt.
Och det är han som har lejat alla de här männen som lejt alla de här männen. Som har tagit över det här värdshuset då. Det är hans killar, så att säga.
Ja, men tydligen då ingår ju alla i ett gäng, och det är hans syster och som de försöker rädda. Hon ingår också i det här gänget, och det är därför hon har en så hög bounty på sig.
Precis.
Vilket är någonting som de snackar med genom hela filmen. Varför har hon så hög bounty? Vad har hon gjort?
Mm.
Och det avslöjas ju först i det absolut slutet på filmen.
Ja, strax innan alla dör.
Ja. De hänger henne som en form av hommage till Kurt Russells karaktär.
Ja, till John.
Till John.
Precis.
Vilket är skruvat.
Ja, allt är skruvat i den här filmen.
Nej, men jag kan känna att det är inte helt lätt att prata om den här filmen.
Nej. Jag tror att man måste se den några gånger till.
Mm.
För att få, eftersom det är så mycket dialog. Jag tycker oftast man minns händelser i filmer och så får den händelsen, kanske en specifik bildruta av att någonting händer, får mig att minnas, jaha just det, det var det som hände där. Det är så mycket associationer som hjälper minnet liksom.
Mm.
Men i det här fallet så, det finns nog väldigt mycket mer att säga om den här filmen än vad vi har sagt. Men jag tror inte att vi kommer så mycket längre faktiskt.
Nej, jag tror kanske inte det. Som vanligt så, när vi stänger, packar ner mickarna här, så kommer vi på massor med saker som man borde ha sagt. Men ja, man kan väl summera och säga att det här är en helt klart sevärd film. Den är bra. Det är inte en av Tarantinos bästa i min mening.
Nej,
men det är ju kanske lite oschysst att säga det med tanke på att han har släppt filmer som är av sådana episka proportioner att det är svårt att bäcka liksom.
Ja, men jag tror att vi stänger stugan för den här gången och så får vi tacka för att ni har lyssnat igen.
Vad ska vi kolla på nästa gång, Oskar?
Jo, det blir en Netflix-serie igen. En dokumentärserie vid namn Making a Murderer.
Ooh. Vi gillar ju dokumentärer. Det är härligt med dokumentärer.
Ja, det har blivit någon form av lite så här sidospår här i vår verksamhet. Ja. Att snacka dokumentärer. Men jag vet inte, jag uppskattar det väldigt mycket, dokumentärer.
Ja, dokumentärer. Ja, faktiskt. Och det tror jag många gör.
Mm.
Så, som vanligt, har ni tips, önskemål, frågor, någonting ni vill att vi ska titta på, prata om, så mejla gärna till spoileralertpodden@gmail.com.
Precis. spoileralertpodden@gmail.com eller gmail.com.
Och till dess får ni ha en trevlig filmvecka.
Hej då! Lite som första scenen i Inglourious Basterds.
Basterds?
Inglourious Basterds. Jag får ta det där. Lite som första scenen i Inglourious Basterds. Jag hör igen. Vad ska man säga? Bastards. Bastards.
Bastards? Det beror på om du vill vara British eller American.
Jag brukar vara ganska American.
Uh-huh.
Inglourious Basterds. Bastards.
Bastards, om du vill vara amerikan.
Bastards.